Det här är P1, Sveriges Radio.
Nu ska vi göra ett litet ljudtest. Och då vet jag ju att du kan ju sjunga opera.
Precis.
Vad har du för...
Kan och kan.
Men du sjunger opera?
Ja, alltså jag skulle väl säga att jag har sjungit opera.
Aha.
Ja. Och att jag sjunger då och då, jag utbrister liksom i sång och får ibland frågan till min förfäran då, och då gör jag det.
Ja, kan man föra ett smakprov?
Nu avslöjade jag att jag också gör som ni säger.
Ja.
Ja, vad ska vi ta då?
Ta din favorit.
Jag brukar ofta ta den här. Om jag babino caro mi piace bello bello. Det var lite skevt.
Otroligt.
Jag gick upp.
Otroligt.
Och ouppsjungen.
Ja.
Men
den där tog du bara direkt från kall...
Ja, den brukar sitta ganska bra. Men när jag gick upp där så var det väl lite svajigt, hörde jag.
Händer att du står och sjunger sådär i duschen hemma?
Ja, det gör jag väldigt mycket faktiskt. Just i duschen är det ju väldigt härligt att sjunga för att det är bra akustik. Och det här porlande vattnet är ju lite som man brukar ju faktiskt jämföra rösten med en källa. Alltså det finns ju en vattendimension i sången. Och jag har gjort den här faktiskt stora fontänen i Malmö, Mother.
Just det.
Som där jag faktiskt har tänkt intuitivt väldigt ursprungliga tankar på något sätt om rösten, källan, det här första skriket, ett väldigt primär andningen också, att det liksom hänger ihop.
Mm. Ja, vad fint.
Ja.
Charlotte Gyllenhammar är en av Sveriges mest framstående konstnärer. Och hennes skulpturer och installationer finns representerade i konstsamlingar över hela världen. För de allra flesta är hon förknippad med stora verk i det svenska offentliga rummet. Som fontänerna Child och Mother i Malmö. Minnesmärket över Raoul Wallenberg i Göteborg. Eller över Dag Hammarskjöld i Uppsala. Hösten 1993 slog Charlotte Gyllenhammar igenom på den svenska konstscenen med verket Dö för dig. En stor, upp- och nedvänd, naken ek som svävade i luften ovanför Drottninggatan i Stockholm ut mot Sergels torg. Hösten 2023, 30 år senare, var det dags igen. För en ny ek på samma ställe, också denna gång upp och ner. Men nu med löv och ett större rotsystem. Charlotte Gyllenhammars egna rötter är även de offentliga. Hon är dotter till tidigare Volvo-vdn PG Gyllenhammar. Näringslivsprofilen som under 80-talet röstades fram som Sveriges mest beundrade man. 9 år i rad. Hennes mamma Kristina var socionom och vice ordförande i Svenska Röda Korset. Morfar Gunnar Engelau var också han vd på Volvo och farfar Per på Skandia innan pappa PG efterträdde de båda. I den här söndagsintervjun pratar Charlotte Gyllenhammar om att slå sig fri från den berömda familjen. Om att inte kunna ta instruktioner och om att falla och bli konstnären som vänder upp och ner på det mesta.
Välkommen till söndagsintervjun i P1, Charlotte Gyllenhammar.
Tack!
Jag och min producent var ute på Djurgården här i veckan och gjorde en liten skulptur sightseeing. Tittade på dina verk som står där ute. Osagd och ute tittade vi på också.
Just det.
Och jag fylldes av en sån ömhet när jag såg ute. Den här lilla ungen i en lite för stor sån där overall som alla barn har. Nästan som en uniform för förskolebarnen.
Ja.
Och jag kände en sån ömhet för det där barnet.
Ja.
Och började undra, för jag kunde både identifiera mig själv mitten på 70-talet i en sån där overall. Mm. Och jag kunde se mina barn när de var små. Vem är det där barnet? Är det du som liten eller?
Ja, det är jag och andra barn kan man säga på samma gång. Så att jag har väl kanske utgått ifrån mig själv som en slags tillstånd, ett ganska ursprungligt tillstånd. Men också från min dotter. Hon har ju fått stå modell. Så i takt med hennes, vad ska jag säga, från hennes födelse och hennes växande så har jag nog haft liksom hennes dimensioner i mig själv och i mina händer. Mm. Så jag hade en känsla nästan när hon var liten att jag kunde modellera henne liksom med förbundna ögon. Mm. Och det var en väldigt djup känsla av att ha liksom en form och ha en kropp redan färdig i mig eller i mina händer. Men sen är det absolut, jag finns där i ett slags förundrat och kanske förstummat existerande. Som jag har en väldigt, jag kan förnimma det. Mm. Det tillståndet skulle jag vilja kalla det från när jag var liten.
Mm. För många, inklusive mig, så är det, kan det vara lite svårt att relatera till att förstå konsten på dess egna villkor. Mm. Som om man tar det här exemplet, skulpturen ute som vi pratade om i början. Mm. För mig är det någonting som väcker massa tankar om hur det är att vara liten. Mm. Men det stannar ungefär där. Alltså det blir inte mer avancerat än så. Mm. Hur ser du på det?
Nej, det behöver inte vara mer avancerat. Alltså jag tror jag sa ju det när jag var mer radikal som ung, så sa jag att även hundar ska kunna uppskatta min konst. Och det kanske var att ta det en lite långt. Men jag trodde jag hade gått en hund, jag hade gjort en installation med bränd sand. Och det hade gått en hund, du vet, och gjort tassavtryck. Och det var en ganska ömtåligt verk som sen donerades till Moderna. Men då kände jag bara, ja men... Även en hund kan väl uppskatta på en nivå min skulptur eller min installation.
Ja, så det behöver inte vara mer avancerat?
Dina
verk behöver inte väcka mer.
Jag menar att det finns flera lager, så att ett verk kan vara omedelbart men ändå ha många lager och många aspekter. Annars skulle ju inte barn kunna se eller uppleva konst och utvecklas med det, utan det är ju det här, eller man kan höra en sång eller läsa en dikt som först bara blir en yta eller kanske en ganska attraktiv yta som man dras till, men man förstår inte innebörden. Alltså läser man det eller ser det igen och upptäcker liksom att det finns flera, att det finns ett djup, att det finns någonting bortom det uppenbara eller bortom det synliga. Och det tror jag, därför tror jag att man kan, vuxna som kanske inte tror sig vara intresserade eller tycker sig förstå, ser plötsligt någonting precis som barn gör och växer liksom med det.
Mycket av din konst finns ju i det offentliga rummet. Mm. Du nämnde ju Mother och Child i Malmö, och du har i Göteborg, i Stockholm, på flera platser runt om i Sverige. Hur är det att ha din konst så tillgänglig för
Ja, folk? Nej men jag har väldigt stor respekt för det offentliga rummet, för där rör sig ju alla. Jag vet ju inte, jag kan ju inte förutse precis vad som händer där heller. Så mina verk behöver ha en slags, vad ska jag säga, både en slags stringens men också öppenhet på samma gång.
Får du många reaktioner
Ja, men det får jag. Det får jag. Sen är det, tycker jag, också respektingivande, därför att jag vill ju att de ska hålla, inte bara alltså den konstnärliga, vad ska jag säga, gestaltningen och halten, utan även det ska hålla tekniskt, fysiskt också. Mm. Så det är lite sådär, ibland vågar jag inte gå och se. Jag frågar andra hur det står till med dem, för att ibland vågar jag inte gå och se på dem.
Vad är du rädd för?
Jag är jätterädd för min egen blick, för min stränga, hemska blick. Hur jag bara ser direkt att det där du vet. Och vissa saker går ju att åtgärda och andra saker, vissa saker är det ju så här gjort, är gjort. Mm. Och jag får stå mitt kast och jag måste inte gå och se det.
Men när du är i Malmö och ser Mother till exempel, vad känner du då?
Ja, men det gör jag. Den är ju väldigt mäktig, den är ju ofattbart stor. Och jag tycker det är väldigt roligt när fontänen är igång. Den kan vara 13 meter som högst och det är ju pampigt.
Ett mönster som jag ser i din konst, förutom att det är väldigt stort ofta, är att du vänder saker upp och ner hela tiden. Mm. Dels träd, men också kvinnor. Varför gör du så?
Jag tror att jag har och gör fortfarande utforskar gränserna. Alla har vi ju liksom vuxit upp med förmaningar, förbud, påbud, rekommendationer. Och det finns ju många osynliga regler, särskilt när man kommer in på en konstskola. Det var väldigt tydligt för mig och jag förstod inte vad det var som gällde. Mm. Och jag känner mig ibland ganska dum i huvudet helt enkelt. Till och med så skrattade vissa, du vet, när jag ställde såna här dumma frågor och tänkte, det kommer du lära dig och du är så ung och sådär. Så att jag vill ju inte bli sådär, framstå som löjlig, omogen och dum. Så att jag tänkte jag måste försöka greppa den här situationen och se vad det är som verkligen gäller. Så jag tror att jag började med en slags underjordisk navigation. Att utforska de verkliga gränserna, för jag tyckte inte alltid det stämde, du vet, det här som sades, men vad som egentligen gällde.
Och hur kommer de här upp- och nedvända perspektivet in?
Nej, men det kommer nog in att det är också en yttersta gräns på något sätt, så som jag såg det, att tyngdlagen. Och det var också därför jag gick från målerit, som jag tyckte var för flyktigt, för lätt, för godtyckligt för mig, till skulptur. Jag ville ha någonting mer handgripligt, du vet, som jag visste, okej, vi vet ingenting om det här har en mening, om det är bra, varför jag gör det, men jag vet att det här väger 2 kilo. Jag vet att det här är plåt, jag vet att det här är trä. Så jag märkte hur jag liksom, mina tankar ordnades på någonting, på något sätt i förhållande till materialen.
Just det, men det här med upp och ner.
Ja, men då är det en följd av det. För att varför var det här liksom materialen? Och att istället för att det var en platt målning som är då abstrakt, varför skulle jag måla just på duk? Varför kunde jag inte måla på plåt? Och varför måste plåten sitta upprätt på väggen? Kan den inte sticka ut som en tunga eller en trampolin från väggen? Du vet. Mm. Varför kan jag inte måla horisontellt istället för vertikalt? Och till slut så blev det, mina målningar liksom kravlade ut och trillade ner på golvet och sen började de resa på sig och sen började de hänga och växte ut till liksom former. Och där någonstans så vände de också upp och ner och då blev det ännu mer påtagligt med tyngden. Och vad händer? Alltså, vi går ju här på jorden med våra tunga kroppar och vi liksom faller. Och det har ju också med tiden att göra. Så att jag tror att jag utforskade de här gränserna och vad händer. Dels att se saker uppifrån, men att också själv vara upp och ner. Mm.
Jag skulle återvända till en scen 14 september 1992, då ni är 15 konstnärer i en biljardsalong.
Ja, just det. Men gud, du har mer rätt än jag. 92 precis. Måste det ju varit innan, ja. Precis. Exakt. Ja, just det.
Och du är en av de här 15 konstnärerna. Mm. Och ni väljer varsitt nummer. Mm. Och så görs det en sån biljardsprängning. Mm. Och de här bollarnas positioner förs över på en karta över Stockholm. Mm. Där ni ska då uppföra ett specifikt verk. Mm. Vilket nummer fick du, minns du?
Jag har alltid velat att det skulle vara 8 och sen när jag tittade i katalogen som jag hade glömt bort så var det faktiskt nummer 6.
Mm-hmm. Ja. Precis.
Men 8 är ju snyggt.
Varför hade du velat att det skulle vara 8?
Nej, men jag tycker att trädet som hänger upp och ner med rötterna synliga, det är lite som ett timglas eller en 8. Och det är också en evighetssymbol, så det är väldigt vackert tycker jag. Men det var nummer 6.
Just det. Ja. Och den hamnar då på Sergels torg in mot Drottninggatan. Mm. Hur reagerade du på det att du fick den platsen?
Men då började jag nästan gråta faktiskt. Mm. Ja, för att vi hade ju diskuterat hur vi skulle välja platser, hur vi skulle sprida oss då alla 15 i centrala Stockholm. Och jag hade fantiserat länge om ett underjordiskt rum, ett hemligt rum eller som en skattkammare. Och jag hade också en idé om att publiken skulle åka runt eller gå runt med kartor och leta. Så att det skulle bli, du vet, jättespännande. Men då var det några kanske mer mogna konstnärer i den här gruppen som sa att de kommer inte, du vet, det kommer vara så få som gör det och hittar det och det kommer inte bli någon publik alls. Mm. Och då var det istället någon som kom på, ja, vi gör en biljardbordssprängning. Jag hamnade på Sergels torg och det var det som jag bara, jag insåg i det ögonblicket att den här enorma platsen, alltså att jag kommer ihåg en av mina professorer sa, Olle Kåks, att många konstnärer, du vet, de gör något stort verk, det ser jättestort ut i ateljén och så kommer det ut och så blir det, du vet, ganska bra på engelska, dwarfed. Alltså det förminskas, alltså det, skalan är överväldigande när du kommer ut. Och det är ju hela himlen, det är ju hela atmosfären, det är ju liksom ändlöst. Så jag insåg det instinktivt och därför så blev jag förskräckt och ville byta. Men då tyckte jag det var lite mesigt så att jag tänkte att jag kanske kan hitta ett sätt att hantera det här på. Och då täckte ju bollen då, liksom den här diametern, täckte en liten bit in på Drottninggatan. Och då blev det min första reaktion, att jag liksom, ja, sprang in där mellan husen och tänkte, här kan jag vara mellan husen. Då hittade jag en skala, hittade ett rum som jag kunde relatera till.
Hur fick du idén då? Då
var det också så här, det är ju en oerhört, det är kanske Nordens mest trafikerade plats, både under jord och ovan jord. Så att det är inte så lätt att placera någonting mitt i som ett hinder på gatan. Då började jag klättra upp på fasaderna, men de är ju väldigt, du vet, det är ju skyltar och flaggor och lampor. Och till slut så hängde jag i luften, alltså. Man säger ju så, man blir hängande i luften, det är ju ett uttryck faktiskt. Och sen så kan jag säga att jag stångades med den här platsen under månader. Och skrev och ritade, du vet, och tänkte så det knakade. Och sen från ett ögonblick till ett annat så ser jag bara ett träd hänga upp och ner där. För mitt inre, som jag då sen försökte fästa på pappret liksom. Och det blev en sån stark, jag hade ju parallella idéer då, men den tog ju över den här, det här hängande trädet. Och det var för mig lite ett mysterium faktiskt, för att jag var nästan provocerad av den här bilden, för jag kom inte in i den. Jag kunde inte knäcka den här koden. För jag frågade mig själv, varför? Varför ser jag det här? Varför ska jag göra det? Och sen om jag då tycker att jag ska göra det, hur ska jag göra det? Det var ju också en massa frågor då som... Mm. Ja, det var på många plan, för sen när jag väl hängde upp trädet så fick jag en del ganska kritiska och arga reaktioner. Det var ju insändare då man skrev, det gör man ju fortfarande, men idag är det ju mera på liksom Instagram eller hur man har reaktioner. Men då skrevs det insändare och sådär. Men efterhand så kom det liksom en oerhörd respons. Alltså jag fick så mycket gensvar, brev, samtal, människor skickade böcker och dikter, och det fanns liksom referenser dessutom till det här verket. Och då blev jag ännu mera förundrad över att det här var liksom inte bara mitt, det var inte bara jag. Jag kände att det kom inte bara från mig liksom. Jag kunde inte göra anspråk på det. Och jag tror det var det jag hade försökt göra. Ska jag rita, eller du vet, måla det? Ska jag hänga något i det? Alltså, vad ska jag göra med det? Och den kritiken fick jag också. Det här har de ju inte gjort själv. Och det hade de ju alldeles rätt i.
Vad menar du med att det inte kommer bara, alltså, ur dig? Du har sagt tidigare att
nej,
det kommer igenom
kände,
dig.
Ja, men jag kände väldigt starkt att det här var, det var större än jag själv. Att det var inte jag bara som har Man kan ju säga att det är en gigantisk ready-made i för sig, om man nu ska tala om ready-made. Ja. Det är ett uttryck för, alltså, Duchamp, då Marcel Duchamp, hans berömda pissoar, där han bara ställde ut en färdig pissoar. Och så skrev han, du vet, en signatur, mutt var det dessutom. Och jag ska inte gå in för mycket på konsthistoria, men han var ju den som gjorde den första ready-maden, och det var en sensation och en skandal naturligtvis. Att
han bara ställde ut en pissoar och sa att det här är konst.
Ja, och där kan man säga föddes ju det man kallar konceptuell konst eller idébaserad konst.
Just det. Du, Charlotte Gyllenhammar, vi hade Fredrik Wikingsson som gäst här förra veckan. Och han berättar att han är helt ointresserad av sin barndom och även av andras uppväxtskildringar.
Även av andras.
Och det är ju olika det där med människors, liksom, hur pass intressant uppväxt olika personer har. Men din uppväxt sticker ju verkligen ut, tänker jag. Och den verkar viktig för att förstå både dig och din konst. Du är uppvuxen i en av Sveriges mest påpassade familjer. Pappa är P.G. Gyllenhammar, Volvo-vd och framröstad till Sveriges mest beundrade man i 9 år.
Ja, var det så många år?
Mamma var ju vice ordförande i Röda Korset. Hur var det att växa upp i en sån familj?
Nej, men som litet barn så är det ju en familj. Och jag var ett ganska lyckligt barn. Jag var euforisk. Jag tror jag var argsint och disträ. Jag kom bort ofta som barn. Och inte faktiskt avsiktligt. Jag var lite disträ liksom. Men jag tyckte om att leva. Och det var liksom ett roligt och rikt liv på många sätt.
Hur märkte du av den här uppmärksamheten?
Nej, men det märkte jag redan i första klass då, när det visade sig att jag behandlades annorlunda eller att det stack ut på något sätt. Att vi, då tyckte jag att det var någonting som jag tappade kontrollen över. Det kom liksom inte från mig. Så att det tyckte jag var obehagligt, men det var aldrig. Sen när jag blev äldre, då blev det ju lite allvarligare.
Just
det. Och det kunde gå i vågor på något sätt, det här med uppmärksamheten.
För jag frågar, man kan ju tänka sig att med en sån familj, med sådana föräldrar som är så stora, liksom, att det breder sig som en skugga över barnen.
Ja.
Kände du att du kunde få dina föräldrars ljus på dig? Deras närvaro?
Ja, men det kände jag. Men jag var nog orolig för dem när de reste. Det var väl det mest påtagliga när jag var väldigt liten, att de reste mycket och länge. På den tiden reste man ju i veckor. Och det kommer jag ihåg, det var någon gång när de skulle till Australien och mamma följde med. Då fick jag åka till min mormors bästis i Vreta kloster. Och jag hade aldrig träffat henne. Och jag var 4 år. Och åkte då med en chaufför till Margareta, hette hon. Var jättesnäll, och hennes jättesnälla man. Och jag var där, det var väldigt vackert. Jag kommer ihåg att det var vinter nära, det var nog november, december. Och det var vackert och det var väldigt fina dagar med hundar och hästar. Men på natten grät jag, du vet. Varje natt bara så här helt som en, ja, det var bara så. För då längtade jag hem, och idag skulle man nog inte, du vet, låta ett barn vara hos ett äldre par som man aldrig har träffat i en månad när man är 4 år.
Nej, vad tänker du om det?
Hur snälla? Nej, men det tror jag var lite aningslöst. Men också kanske för mina föräldrar, för att de skulle hålla ihop. Och alltså, det är också så att de har ett liv och en gemenskap, och då de andra var hemma med en barnflicka, men jag tror jag var lite jobbig, så jag fick åka. Men jag vet att det var välmenat, men det var, jag tänker, jag kunde ju inte göra så med min dotter. Det hade varit fullständigt omöjligt, du vet.
Men du, det här, du verkar ha varit ett väldigt egensinnigt barn och ett ganska vildsint barn.
Liksom, ja, alltså jag ser mig inte som det. Jag tyckte att jag var väldigt snäll och artig, men det var kanske inte riktigt så. Utan jag var nog viljestark, alltså egensinnig, det var jag. Och jag var disträ. För mig var det väldigt viktigt att få vara i fred, för att det var så mycket som pågick inom mig. Och det är ju inte så lätt för föräldrar att se kanske. Eller förstå varför man då... Så att jag kunde ibland ha sån här selective hearing, du vet, att man ropar på mig men jag svarar inte. Och det var inte för att jag hade dålig hörsel, utan jag bara liksom stängde av. Mm. Det fick jag veta i skolan också. Och när jag seglade så kunde jag inte ta instruktioner. Samma när jag skulle köra. Lära mig att köra, det gick inte jättebra.
Nej. Varför har du svårt att ta...
Nej, men jag tror jag hade faktiskt jättesvårt. Det blev ju lite ett skämt på Mejan då, eller på konstskolan, när jag skulle ta körkort. Med tanke på min bakgrund då, så tyckte de det var väldigt roligt att jag hade svårt med det.
Just det var verkligen Freudian. Volvo-vdns dotter
kan inte köra bil. Nej, precis. Och jag ansträngde mig faktiskt för att lära mig att köra bil. Jag kunde ju föra fram ett fordon, men vet, jag kunde inte ta instruktioner från bilskolan. Jag kände mig totalt rebellisk att sitta i den där bilen och göra som den här bilskolläraren sa. Men jag höll på så länge, jag alltså missade 2 gånger uppkörningar. Och till slut så fick jag byta lärare, och jag träffade till slut en i Göteborg han förstod hur jag tänkte, och då sa han så här, han var väldigt snäll, han ville att jag skulle få ett körkort. Och då kände jag mig trygg med hans välvilja. Men han sa så här, du är impulsiv och det är bra i vissa avseenden men inte i trafiken. Och då förstod han att om jag får en instruktion då så här, kör mot Kungälv. Då liksom svängde jag direkt om jag såg en skylt långt borta mot Kungälv. Det vet, för att vara tillmötesgående. Men det var ju livsfarligt om man inte tittar i backspegeln och krockar då. Och då förstod han att du håll dig i körfältet och planera din körning. Det var också väldigt så här för mig fysiskt påtagligt. Det måste liksom förankras.
Är du så impulsiv som person?
Nej, inte. Alltså nej, så här, jag är det tror jag. I grunden, men jag har nog behärskat mina impulser och ibland kanske nästan för mycket.
Men det där att inte kunna ta, vad handlade det om? Att inte kunna ta emot instruktioner?
Nej, men då ska jag berätta för dig, för jag vet inte vad det handlar om egentligen. Utan då var jag ganska ledsen faktiskt. Då hade jag Marie-Louise Ekman som professor. Och då sa jag så här, det går inte, jag förstår inte, jag kan inte ta körkort. Och då sa han, men Charlotte, sa hon, det är ju därför du är konstnär. Du har din egen logik, sa hon. Och jag tror hon förstod det väldigt väl. Och då plötsligt på något sätt så, det som jag tyckte var så dåligt var ju egentligen bra. Och om jag då inte motarbetade det här så kunde jag klara saker. Eller klara saker som jag kanske inte tycker är det roligaste i hela världen.
Mm.
Jag tycker det är ganska kul att nu har jag ett körkort. Man kanske inte ska berätta det här, och ingen som vågar åka med mig efter det här.
Just det. Alla har ju inte den där självkänslan.
Nej.
Det är ju väldigt privilegierad ju, känsla att ha i livet.
Mm.
Och du har som sagt varit också väldigt vågat fullfölja den, så att säga. Den där egna logiken och egna sättet att vara på.
Mm.
Det gör ju också att det blir lätt att hamna i konflikt med andra.
Mm.
För att man är kanske inte det sociala är inte det som kommer först, utan det finns någonting annat där.
Jag har nog sett mig och ser mig som ganska social, men jag tror kanske mer, alltså jag har insett att jag har också en enstöring i mig, och det är väl konstnären som drar sig undan och går in i ateljén och den här att öppna sig för någonting som inte finns. Mm. Någonting ovisst, alltså någonting oförutsägbart.
Tror att det kommer från uppväxten med dig?
På ett sätt tror jag inte det. Jag tror att det kan vara djupare än så. Men jag tror att det har ändå präglat mig. Jag kanske har haft ett större behov av ett eget rum eller ett inre rum. Och lite grann du talar om den här skuggan. Ibland har jag gjorde någon teckning en gång att jag liksom... Eller vet du vad, tvärtom. Det var ingen skugga, det var ett väldigt starkt ljus runt mina föräldrar. Som en spotlight, som en scen.
Mm.
Och om man, du tänker dig två stora gestalter som står där på scenen och så kastar de långa skuggor. Men jag hamnade inte i skuggan, jag stod själv så här på den här ljusa scenen. Men jag ville inte stå där efter ett tag. Jag ville istället, grävde en liten mullvadstunnel. Och så kom jag ut så här, utan att liksom bråka, så kom jag ändå ut så här, whoops, så var jag på utsidan i skuggan.
Mm.
Så att jag uppfattar mig, och lite grann som det här gula.
Du pekar på din egen bok här som är gul.
Det här väldigt starka ljuset som i en Technicolor-film. Och det är ju förförande och berusande att vara i det ljuset. Men jag insåg också att jag måste... Jag kan inte stå här exponerad som femåring eller liksom som tolvåring eller vilken ålder man nu är eller var man nu befinner sig. Utan jag måste ut utan att liksom ställa till det för mycket. Så jag gör en gång och så kommer jag ut där.
Mm.
Och så slipper jag den här starka ljuset.
Mm. Har du, jag får nästan lite känslan att du var tvungen att slå dig fri från den här kända familjen. När du gjorde den här jämförelsen med den här scenen där dina föräldrar stod och att du liksom borrade en mullvadstunnel och dök upp på en annan del av scenen, så att säga.
Mm. Nej, men det är nog sant. Det finns absolut en sån väldigt stark vilja att slå sig fri. Det gör det. Och en väldigt stark vilja att vara oberoende. Och sen frustration över att det kanske inte går helt och hållet. Och det kanske inte heller är... alltså man kan inte... Det är svårt att dra gränser för vad som är jag och vad jag kommer ur.
Mm.
Men att blir man för fanatisk på den punkten så kan man ju bli destruktiv faktiskt.
Fungerar du fortfarande så? Behöver du fortfarande slå dig fri?
Nej, jag känner ju en...
Pågår den här kampen fortfarande?
Nej, men jag känner alltid en längtan efter en slags oberoende eller en plats där jag... Så att jag men det är ju att gå till ateljén som är den här liksom... koncentrationen och en slags förvandling som jag gör om igen, kan man säga. Det är ju en del av mitt sätt att fungera, att leva, att liksom andas.
Kan du sätta ord på varför det var så viktigt för dig att stå på egna ben?
Nej, men det var för att veta vem jag är och vad jag ska uträtta. Väldigt enkelt.
Mm. För 20 år sedan så släppte ju din syster Cecilia Gyllenhammar en bok, En spricka i kristallen.
Mm.
Det beskrevs som en nyckelroman men tolkas som en i princip en biografisk bok.
Mm.
Och huvudkaraktärens pappa är företagsledare, otrogen, frånvarande, mamman är kall. Det blev väldigt mycket uppmärksamhet kring den här boken när den kom. Hur var det för dig?
Ja, men det kanske visat mig att man kan ha samma föräldrar, uppväxt på samma plats, har gått parallellt i livet men ändå vara så olika och ha så helt olika bilder och upplevelser av det har väl på det sättet har det påverkat mig. Och det är ju intressant och komplicerat. Vi är komplexa varelser. Och det är besvärligt och det är också väldigt spännande.
Mm. Hur påverkade det familjens relationer?
Ja, jag vill ju inte gärna tala om alltså hur det har påverkat mina familjemedlemmar. För det får de tala för sig. Mig har det påverkat på det sättet att jag har fått... liksom en insikt om att man kanske inte är så lika. det har jag också, tror jag, utgått ifrån som barn, att en slags likhet och en slags djup gemenskap och som där det helt enkelt har visat sig att vi är olika, mm, och att det är lite fantastiskt, men det är också komplicerat.
Du valde ju inte då, när det var som mest uppståndes, att ge din version. Varför gjorde du inte det?
Nej, men jag tror att jag ger min bild genom mitt konstnärskap och genom den jag är. Och för mig är det att den yttre bilden och det sociala är mindre väsentligt. För mig är fördjupning och att vara sann. Alltså, jag gör inte anspråk på sanningen i bestämd form, men däremot så försöker jag vara sann. Och det är min strävan. Och genom att jag uttrycker mig genom alltså mitt konstnärskap, så är det hela tiden min bild. Jag ger ständigt min bild.
Men du har tidigare sagt att ibland är sanningen alldeles tyst.
Ja.
Om det här.
Ja. Ja, men det har jag sagt det.
Ja.
Ja. Nej, jag tänker ibland på Karin Boye. Hon sa att segern går tyst förbi. Och det var, tycker jag, väldigt starka ord.
Vad betyder det?
Ja, jag kan inte säga, jag kan inte översätta hennes...
Nej, men för dig.
Nej, men alltså, som du sa, att tystnad och ibland att inte agera eller reagera kan vara svårt. Jag är ju, som jag sa, har en impulsivitet och men att inte agera eller reagera, därför att då blir man styrd av andra. Och det är väl kanske det mest utmanande för mig.
Att inte bli styrd av andra.
Ja, det är ju det jag återkommer till hela tiden. Och jag tror i att reagera så kan man också bli styrd av andra. De sätter agendan.
Mm. Som körkortsläraren till exempel.
Som körkortsläraren, precis. Så att jag ger, som jag sa, min bild om och om igen i ett slags alstrande.
Mm.
Jag genererar bilder.
Du, Charlotte Gyllenhammar, om man går tillbaka till den där eken på Drottninggatan när vi började.
Mm.
Du har tidigare sagt att ett genombrott är ingen konst. Det svåra är att hålla ut.
Mm. Ja, men det ligger väl någonting i det. Och det svåra, tror jag, det är ju väldigt roligt att vara ung och lovande. Och det är ju många i vår kultur och kanske i vårt land också som... Det man gillar unga och lovande människor på alla områden liksom. Och sen när det här... Du passerar det och bara ska fortsätta. Det är ju egentligen den största utmaningen, att liksom fortsätta. Och kanske när det här första larmet eller reaktionerna lägger sig. Och plötsligt är du, ja, hon ja, du vet. Att man bara är där och förutsätts finnas där, men utan kanske några ovationer. Och då är det ju väldigt viktigt, då är det ännu viktigare att liksom hålla ut. Och jag talar ofta om att fördjupa sig, att hitta den här inre drivkraften.
Mm. Vad är det som driver dig idag? Vad är din inre drivkraft?
Men det är väl en ständig liksom, det ser det ju faktiskt lust, att det är roligt, att jag ser saker framför mig som jag vill se saker framför mig, att de ska förverkligas. Och det ena ger det andra på något sätt. Men sen är det väl en ständig fråga om mening, som ibland är svår att... det är inte alltid jag känner det.
Vad gör du då?
Nej, men då går jag till ateljén.
Ändå?
Ja, jag går där och när jag var yngre så var jag väldigt rädd för att bli sysslolös, du vet. Jag kände mig verkligen misslyckad om jag inte gjorde någonting. Att, alltså, jag såg någonting komma ur liksom, mina händer. Men sen insåg jag att sitta och tänka eller till och med somna i ateljén är ett ganska kreativt tillstånd. Och faktiskt första gången jag upptäckte det, då gick jag andra året på konstskolan då. Och så satt jag med, jag hade ingen soffa eller knappt en stol, så jag satte mig på golvet en stund, för jag var lite trött, jag hade gått upp tidigt. Och så somnade jag på golvet, du vet. Och så hörde jag hur min professor gick utanför, så jag bara, nej, hur lågt kan man sjunka? Här sitter jag och sover, ligger jag och sover, du vet, i skolan. För jag hade ju min egen ateljé, så jag kunde ju göra det. Och då kände jag mig väldigt så här dålig, liksom. Men någonting fanns i det, någonting ganska grundläggande som var en vändpunkt. Det var att jag, när du sover, du liksom faller och du släpper ju taget. Och i det här fallandet så märkte jag att det här som jag trodde jag tappade, att jag tappade greppet, att jag tappade allt. I själva verket så blev det viktigaste kvar. Jag tappade det som var minst viktigt eller mest oväsentligt, och det sjönk på något sätt medan jag steg.
Och vad var det som fanns kvar då?
Och jag kände som lite steg, som att jag sjönk, alltså du vet att man sjunker ner i vattnet, men att jag steg upp till ytan och det här bråten som jag gick och bar på, liksom släpa med mig och kämpade med, det liksom bara sjönk ner på botten. Det var en ganska fantastisk känsla, så när jag vaknade då i mitt självförakt, så började jag teckna istället för att avbilda saker jag såg, det var ett självporträtt eller en äpple som låg på mitt lilla bord. Så började jag teckna mig själv inifrån, alltså min inre bild av mig själv. Och de blev väldigt roliga, jag gjorde en massa, kan man säga, karikatyrer på mig själv sovande i ateljén. Och de visade inte jag för någon. De var liksom hemliga. Men jag kände, där hände någonting. Där. Att jag liksom kom överens med mig själv. Att jag inte motarbetade. Och att jag också kunde släppa taget. Att jag inte måste, du vet, man anstränger sig och lägger pannan i 1000 veck. Och muskelkraft och spända käkar. Och liksom konka omkring på en massa saker och vara duktig. Och där mötte jag någon slags tillit, liksom, att släpp taget, du finns. Och det du vill uttrycka, det finns inom dig.
Sen var det som ett förlösande ögonblick när du förlöses som konstnär.
Ja, jag förlöstes där trots att jag var då, det var långt kvar, jag gjorde många dåliga saker efter det också. Och det föll inte i god jord, du vet, hos mina professorer ett tag. Men jag visste någonstans, jag blev lite utskälld då av, jag förstorade upp de här, jag vågade sen måla de här små motiven, förstora upp dem och du vet, i olja och sådär. De blev inte jättebra, men jag kände att jag var på väg, att det hände någonting. Och då kom min dåvarande professor och så fick jag sån här fruktansvärd kritik, att han räknade upp med sina 5 fingrar, vilka fel och brister. Och så tittade jag tillbaka på honom och sa, jag förstår vad du menar, men jag håller inte med. Och det vet, han blev jättearg. Han blev väldigt snoppen och liksom bara vände på klacken och gick ut. Det krävdes inte mer än att jag bara sa att jag inte höll med. Jag tyckte jag var ganska artig ändå. Men det blev en vändpunkt, och sen kämpade jag med att det här, den här insikten eller den här liksom, det här som jag stötte på, att sen, du vet, förvalta det, att gestalta det, att liksom, ja, få fram det i ett verk som sen någon kunde titta på, det var ju en ganska lång väg fortfarande. Men jag hade stött på någonting som jag kände, där har jag någonting som, du vet, ingen kan ta ifrån mig, ingen professor och ingen kritiker. Och ja.
Vi ska ju avrunda intervjun, men man blir nyfiken på vad som väntar på att komma ut.
Ja, gud, jag vågar knappt säga det. Men jag har ju lite Ja. Det kanske är en hemlighet. Den här ekan som jag har kvar ska ju omvandlas då till ett nytt verk.
Just det, den är nedtagen från Drottninggatan. Precis. Men vad ska det bli av den då?
Nej, och det är det som är lite hemligt. Alltså det är egentligen mer än hemligt. Jag vet inte riktigt själv helt enkelt. Så det vågar jag faktiskt inte försöka sätta ord på, utan det håller på att växa fram bokstavligen. Men jag bävar lite, du vet, för det här. Att liksom ta nästa steg. Jag känner mig lite kvar i idet nu efter jul fortfarande.
Just det.
Så jag njuter lite av, du vet, att få gå och tänka och äta frukost länge och läsa mycket och inte liksom ge ut, utan jag behöver nog ta in lite mer.
Du kanske måste somna och låta det falla.
Jag får somna i ateljén på golvet. Precis, ja. Hårt golv. Ja.
Mm. Ska jag säga så, Charlotte Gyllenhammar?
Ja, tack.
Stort tack för att du var med i söndagsintervjun i P1.
Ja, men tack. Vad roligt att tala med dig.
Du har lyssnat på söndagsintervjun med konstnären Charlotte Gyllenhammar. Programledare var Martin Wiklin. Jag som producerade heter Filip Bohm och mixningen sköttes av Fredrik Nilsson. Söndagsintervjun i P1 görs av 3D Statsmakten Media för Sveriges Radio.